Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Åklagaren i målet, de som åtalar Tingström, nämner inte ett ord om att motivet till att spränga Denkers villa är att Denker har haft ett förhållande med Tingströms fästmö. De tiger som muren. Tingström vill gå ut med det här. Tänk efter. Om du säger att din fästmö hör ihop det med åklagaren, så har ju du världens motiv. Om du döms till livstid för det här, då ska jag ta över och ta hem.
Och sen slogs jag av att det var otroligt mycket våld.
Vi fick en bild av en människa som förvandlades till en fullblodig rättshaverist.
Nu är man ju ändå van som polis, men det är ju långt ifrån alltid att man blir hotad på det där sättet.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Bombmannen, del 1. Sexskandalen. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer, som den här gången handlar om några av de mest uppmärksammade brottsfallen någonsin. En bomb mot en åklagares villa, en bomb mot Skatteverket, en bomb mot kronofogden, allt inom ett halvår. Men det här blir ett litet annorlunda avsnitt. I vanliga fall pratar jag ju om utredningen, intervjuar spaningsledaren, den som löste fallet, den som gjorde sitt jobb. Men så blir det inte den här gången. Dels för att det var så länge sedan. Utredarna finns i många fall inte kvar. Men också för att rättsprocessen den här gången inte var särskilt lyckad, för att uttrycka sig försiktigt. Brotten vi pratar om begicks mellan 1977 och 1983. Förövaren är död, hans advokat också. Men en som kan fallen, en som kartlagt gärningsmannen, är advokaten Per E. Samuelsson. Tillsammans med sin fru Lena Ebervall har han granskat ärendet och gärningsmannen. Och det var en märklig bild av en märklig man de fick fram.
Ja, vi fick ju en bild av en man som i början på historien, i början på 1970-talet, levde ett vanligt svenssonliv. Gift, två barn, Volvo, Amazon, sommarställe, bra jobb på en firma som inköpschef. Ja, 9 år senare sitter han på Kumlabunken och är en fullblodig rättshaverist. Så vi fick ju en bild av en människa som förvandlades till en utpräglad, en av de värsta rättshaveristerna vi har haft.
Vi pratar om en man som dömdes för 4 bombdåd i Stockholm där 2 personer dog. En man som också utsattes för ett av de värsta rättsövergreppen i svensk kriminalhistoria. Och en man som dessutom enligt sig själv var orsaken bakom mordet på Sveriges statsminister Olof Palme 1986. Vi pratar om Lars Tingström, eller bombmannen som han på goda grunder kom att kallas. En egendomlig historia som skakade om hela Sverige. En historia om hat, om svek, mord, hot och till slut en viss upprättelse. En historia som bizarrt nog börjar med ett köp av en båt.
Det här utlöstes ju av att han åker till Holland och köper en flott motorbåt. Parentetiskt finns den kvar än idag, ligger i Göteborgs hamn och används som representationsfartyg för ett företag. Men han köper den och något år senare säljer han den, och han säljer den med reaförlust.
Ja, Tingström gör alltså förlust på båten, men det tror inte Skatteverket på. De har felaktiga uppgifter om att han tjänat pengar på affären och kräver in 15 000 kronor i skatt. Och här rasar Tingströms tillvaro ihop. Det är här han blir myndigheternas värsta fiende. De har behandlat honom illa, de har sabbat för honom. Han ska slå tillbaka, förr eller senare. Där börjar hatet mot myndigheterna. Ett hat som skulle växa bortom alla rimliga proportioner under årens lopp. Men skattesmällen är inte det enda som händer i Tingströms liv vid den här tiden. Allt förändras.
Så var det så att han vänsterprasslade. Och han träffade då sitt livs kärlek, som vi i boken kallar för Agneta. Hon heter egentligen någonting annat. Och det leder då till skilsmässa, och han flyttar ihop med denna Agneta som han älskar jättemycket. Samtidigt så flyttar den här firman där han hade ett bra jobb till Gävle, och då vill inte han följa med därför att Agneta bor kvar i Stockholm. Så då säger han upp sig och ska starta eget, och det där går ju åt pipsvängen.
Ja, det blev verkligen en livsförändring för Tingström. Skilsmässa, inget jobb och egen firma. Och också en ny kvinna. En kvinna han var passionerat förälskad i. Men en kvinna som några år senare skulle svika honom på det mest förnedrande sättet. Fast det visste han inte nu, där i slutet av 70-talet. Det som verkligen bekymrade honom då var ekonomi. Hans firma gick inget bra. Han var ingen företagare helt enkelt. Det blev konkurs. Skatteskulden växte. Så han byter sida. Från en laglig medborgare in till kriminalitetens förstuga.
Och då tvingades han börja jobba svart. Och då jobbade han svart. Han hade en hembränningsfabrik och han hade planer på att starta en bordell. Och allt gick åt pipan det med.
Men 1976 dyker den upp, chansen att tjäna pengar, stora pengar. Han kommer i kontakt med ett företag som utvecklat en tipsmaskin. En maskin som matematiskt kunde räkna ut tipsrader med största sannolikhet till vinst. Apparaterna skulle säljas till tobaksaffärer där spelare mot en betalning av 2 kronor kunde få en tipsrad med väldigt höga vinnarodds. Tingström tyckte att det lät som en utmärkt idé och satsade sina sista 80 000 kronor i företaget. Men det visade sig finnas ett problem. Allt var förmodligen en bluff. Det blev aldrig några tipsmaskiner och de som satsat pengar förlorade allt. Kanske var det en felsatsning eller så var det en bluff från första början. Oavsett vilket, Tingström blev blåst. Och det är nu det börjar på allvar, Tingströms hämndbegär. De flesta som var inblandade i företaget hade stuckit utomlands, men en av dem var kvar i Sverige.
Den 14 januari 1977 så får en av de här ekokillarna som är kvar i Sverige ett vadderat kuvert med lördagsposten. På den tiden hade man fortfarande lördagsutdelning. Och han vet inte vad det är, han bor i Gamla stan och han öppnar det här vadderade kuvertet och sticker in sin högra hand. Och det skulle han inte ha gjort, för då exploderar en bomb. Och han hamnar då på lasarettet och blir svårt skadad i höger hand, men inte värre än så.
Den första bomben alltså. Ett attentat mot mannen som lurat Tingström, och mannen är säker på att det är just Tingström som ligger bakom dådet och berättar det för polisen. Varpå Tingström grips för första gången. Men bevisen är få, så han släpps.
De har ju inga bevis egentligen. Och de gör då, för det finns något skrivet i det här vadderade kuvertet, ett litet meddelande som de kan göra ett skriftprov med hans halda skrivmaskin som han hade hemma i stan. Och det passar ju inte alls. Och då blev han släppt.
Vad polisen inte vet är att Tingström har en annan skrivmaskin på sitt landställe på Ingarö. Och under de två år som nu följer bygger han som besatt. Han bygger en bunker under uthuset på tomten på landstället. Ett hemligt rum med en hiss ner. Och där sitter han. Dagarna är ända, håller på med sprängämnen bland annat och bråkar med grannarna.
Och grannarna tycker inte riktigt om att det smäller och spränger hela tiden. Så granntanten där kommer ju och klagar stup i kvarten. Och han vill bli av med henne, så han börjar skjuta med ett luftgevär på hennes fönster. Och hennes motorbåt sjunker och båtmotorn försvinner. Och är det en massa hyss som pågår. Och alla förstår ju att det är Tingström. Men polisen tar det inte på allvar när den här damen ringer.
Nej. Det blir ingen reaktion från polisen trots alla samtal, trots alla anmälningar, trots smällar och annat oljud. Men på Valborgsmässoafton 1979 går det för långt. Tingström skjuter sönder grannens fönster och nu rycker polisen ut. Det blir ett ganska tumultartat ingripande för Tingström. Han går till attack.
Han kommer med någon startpistol, lösa skott som han avlossar mot poliserna, och han hamnar ju i finkan då i Nacka, va?
Det är nu bevisen hittas, det är nu genombrottet kommer. I bunkern som Tingström byggt finns sprängmedel, stubintråd och annat som kan kopplas till brevbomben. Och där hade han också gömt en del pengar som han lyckats hålla borta från kronofogden. Och där fanns också hans andra skrivmaskin. Och typsnittet från den stämmer till 100% med skriften som fanns i brevet som låg tillsammans med bomben. Tingström låses in. Han åtalas. Rättegången börjar. Men skulle det visa sig, det blir ingen vanlig rättegång. För det är nu det händer. Den stora rättsskandalen. Den som skulle få enorma konsekvenser, fast inte nu, utan flera år senare. Åklagare Sigurd Denker har hand om fallet i rättegången. Vad Tingström inte vet, vad ingen annan heller vet, är att åklagaren har inlett en kärleksaffär med Tingströms kvinna Agneta. Så samtidigt som åklagaren gör allt för att få Tingström fälld på dagarna tillbringar han nätterna med sin älskarinna Tingströms sambo.
Åklagaren hoppar alltså i säng med en åtalades klient som sitter häktad. Och redan det är ju naturligtvis helt fel. Så får ju inte en åklagare göra. Men inte nog med det. Han åberopar dessutom förhör med Agneta, Lars sambo, till styrkande av att Lars skulle ha erkänt brevbomben för henne. Så rättegången kulminerar alltså med att åklagaren förhör sin egen älskarinna, den åtalade sambo, till styrkande av att Tingström har erkänt att han har skickat bomben.
Det här är naturligtvis helt absurt. Något liknande har aldrig förekommit i svenska domstolar, i alla fall inte som är känt. Åklagaren kallar alltså in sin älskarinna som ska vittna mot sin sambo Lars Tingström. En fullskalig rättsskandal, och Tingström fattar ingenting. Han kan inte förstå varför hans sambo, hans stora kärlek, vittnar mot honom.
Han förstår ju ingenting. Varför gör du så här, Agneta? Han är helt renons. Han känner att någonting är fel, men han förstår inte varför. Och han får ju då 5 år i tingsrätten, och hovrätten sänker straffet till 4 år.
Åklagaren vinner målet. Tingström förlorar inte bara sin frihet, också sin kärlek, sitt livs kärlek. Hur kunde det ske, kan man fråga sig. Hur kunde en åklagare handla så i strid mot alla regler, mot all förnuft, mot all etik?
Det måste ju skyllas på att åklagaren här, chefsåklagare Denker, hade ett väldigt dåligt omdöme och var lite maktarrogant, gjorde som han ville. Han var en väldigt extravagant person. Han såg väldigt bra ut. Han hade mörk basröst och rökte cigariller i pauserna på rättegångarna och gav ett intryck av, det var ovårdat intryck, ungefär som han kom direkt från Ålandsbåten till rättssalen. Och han var väl lite slarvig och dåligt omdöme, och Agneta var snygg och hon var trött på Lars Tingström. Och ja, varför blir det fel ibland?
Tingström döms alltså till 4 års fängelse i en rättegång där åklagarens jävighet fullständigt smulade sönder all rättvisa. Och i fängelset i Kumlaanstalten träffar han en person som kom att betyda enormt mycket för honom. En person som blev hans bästa kompis. Ingen mindre än Christer Pettersson, mannen som sen kom att först dömas och sen frias för mordet på statsminister Olof Palme. Men det är några år dit. Nu sitter han inne för misshandel. Och Lars Tingström och Christer Pettersson finner varandra. De möts i en udda värdering, en i sammanhanget märklig livsåskådning, kan man tycka. För trots att de båda satt i fängelse för grova våldsbrott trodde båda två väldigt starkt på Gud.
De var alltså båda två paradoxalt nog djupt religiösa. Och det kan man inte tro om Christer Pettersson. Men han var mycket bibelsprängd och en ganska intelligent person. Och de hade snarlik bakgrund, övre medelklass, välutbildade, fin familj. Och de fann varandra i tiden på Kumlabunkern och blev nära vänner.
Trots att både Tingström och Pettersson brutit flera av Guds bud trodde de paradoxalt ändå på honom. En tro som gick djupt in i dem.
Strax före jul 1980 så ordnade fängelseprästen i Kumla, Olle Eriksson, en legendarisk fängelsepräst, en tävling i bibelcitat på Kumlabunkern. Etta Christer Pettersson, tvåa Lars Tingström. Och så här, konkurrensen var väl inte mördande stor kanske, men trots allt. Och priset var en kopia av silverbibeln. Vår uppgiftslämnare då som satt med dem, han berättade att den var så tung så de kunde inte bära den. Utan de fick skaffa en liten träkärra som de drog med den i korridoren. Och så satt de där inne och läste Jobs bok på kvällarna för varandra, och Christer Pettersson och Lars Tingström. Så där odlades en djup vänskap.
Den 17 september 1981 så har Lars Tingström avtjänat sitt straff och släpps ut ur fängelset. Han slår sig samman med Hanno Hyttinen, också en sprängkunnig person i vars företag Tingström jobbat innan han åkte in i fängelset. De två har många olika planer för framtiden. Men det är också nu som Tingström får reda på sanningen. Det är nu han upptäcker vilket otroligt svek han utsatts för av sin sambo och vilket rättsövergrepp åklagaren begått mot honom.
Tingström muckar före Pettersson, och då flyttar han tillbaka till sin sommarstuga och flyttar ner i den här bunken. Och han är så tekniskt geni, Tingström, så han lyckas alltså skapa en telefonavlyssningsapparat. Så han buggar sin före detta sambo Agneta och kan alltså spela in samtalen hon har, utgående, ingående samtal, och då är det alltså Denker som ringer.
Så den affären pågår fortfarande då?
De har åtminstone kontakt. Om de hade ett sexuellt förhållande så långt, det nekade båda till, men de var definitivt nära vänner.
Så där och då får Tingström alltså veta sanningen. Där och då förstår han omfattningen av sveket. Men det räcker inte med det. han får reda på ytterligare ett svek som åklagaren utsatt honom för. För Tingström utreds också för ett annat brott, ett brott som gick till Sollentuna tingsrätt. Och där jobbade inte Sigurd Denker, men det hindrade honom inte.
Men då lägger sig Sigurd Denker i det där åtalet och ringer den här åklagaren i Sollentuna och försöker lobba för att han ska få ett långt fängelsestraff och det ska vara grova brott och sådär. Så här försöker ju Denker då sy in Tingström en gång till.
Så nu inser Lars Tingström hur lurad han blivit. Nu ser han sveket i hela sin omfattning och han blir naturligtvis förbannad. Ett samhälle som svikit honom tidigare gör det igen. Hans ilska är enorm. Ja, rent av explosiv i bokstavlig bemärkelse. Så kommer den 1 juli 1982. En kylväska placeras på altanen till åklagare Denkers bostad i Nacka. En kylväska som, ska det visa sig, innehåller sprängmedel. En bomb, helt enkelt.
Denkert är inte hemma, han är på husvagnssemester på Öland med sin fru. Men hans dotter är hemma och dotterns fästman med 18 års åldern. Och fästmannen ska ut och röka på morgonkvisten och ser den här kylväskan, gå fram och tar i den. Och hela villan jämnas med marken. Och han dör då. Så det är det första dödsoffret i den här historien.
Denker klarar sig, men hans blivande svärson dör. Och misstankarna går förstås mot Lars Tingström. Men visar det sig, han har ett vattentätt alibi. Han var i Syrien när explosionen inträffade. Och det här är bara den första sprängningen. Det kommer fler. Ett halvår senare smäller det igen.
Då sprängs skatteskrapan på Götgatan i luften och det är samma modus operandi. En kylväska är placerad utanför expeditionen på den avdelning där Tingström skatteärenden handläggs. Och en städerska av alla människor ser den här kylväskan, tar tag i den och omkommer. Så det är det andra dödsoffret.
Två sprängningar, två döda, men Tingström har alibi nu också, ett vattentätt sånt. Han förhörs och släpps. Men hans kompis Hanno Hyttinen var hemma, visade sig, och ett vittne har sett honom på Götgatan vid tiden för explosionen i skatteskrapan. Och snart smäller det igen, den här gången hos kronofogden.
Då är vi framme i augusti 1983 och då är det kronofogdens tur. Och det är ju ingen tillfällighet, för de ska mäta ut alla tillgångar som Tingström har så han kan betala sina skulder. Och det är då kronofogden i Ektorp. Men där är tjänstemännen så vaksamma så de går inte fram till kylväskan utan de ringer polisen. Och det är alltså polisen som genom gevärsbeskjutning får den här bomben att explodera. Men det är en väldigt stor bomb så det blir för förödande materiella skador, men ingen människa dör då.
Tre bombdåd som skakar om hela Sverige. Först åklagarens villa, sen skatteskrapan och nu kronofogdens kontor i Ektorp i Nacka. Tingström hatade Denker. Tingström hatade Skatteverket. Och han hatade kronofogden, så en motivbild fanns alldeles uppenbarligen. Men problemet var att han hade ju alibi när första och andra bomben exploderade. Han var bevisligen i Syrien då. Men nu, den tredje bomben, ja då har han inget alibi alls. Inte Hyttinen heller, visade sig. Snarare tvärtom faktiskt.
Kronofogden där i Ektorp, där är Tingström i Sverige. Och där får polisen till slut napp. för en granne har då sett registreringsnumret, i alla fall halva registreringsnumret, och det visar sig tillhöra Hyttinens bil. Så då är polisen ju väldigt på.
Ja, misstankarna är alltså att Tingström och Hyttinen planerat alla bombdåd tillsammans. Att Tingström sen åkt till Syrien i akt och mening att skaffa sig alibi medan Hyttinen placerat ut bomberna. Men när bombdådet mot kronofogden inträffar är alltså Tingström hemma. Så både han och Hyttinen sätts under span. Polisen kartlägger båda. Bland annat kan man se hur de är på Tingströms sommarställe. Och en annan som är där är Christer Pettersson. Han har kommit ut ur fängelset och hänger en hel del tillsammans med Tingström. Men de här spaningarna slutar inte alls som polisen hoppats på. Verkligen inte. Istället händer något mycket anmärkningsvärt.
5 dagar efter den spaningen så spanar man även hemma hos Hyttinen, han bor i Tensta. Och då blir det Hyttinens julfyrverkeri. Hela hans lägenhet sprängs i luften. Och det blir nästan ingenting kvar av honom, bara en liten kolbit på golvet. Så han spränger sig själv i luften, eller? Frågetecken.
Ja, mitt framför spanarnas ögon sprängs han och Hyttinens lägenhet i luften och han dör direkt. Allt pekar på att han hållit på att bygga en bomb och att något gick snett. Fruktansvärt snett. Efter det här grips Lars Tingström för 3 bombdåd. Men en sak hålls fortfarande hemlig fast alla i rättsväsendet nu känner till det. Åklagare Denkers affär med Tingströms sambo.
Då är det ju så att åtalas han alltså för bomben mot Denker. Han åtalas för bomben mot skatteskrapan och han åtalas för bomben mot kronofogden. Men åklagaren i målet, de som åtalar Tingström, nämner inte ett ord om att motivet till att spränga Denkers villa är att Denker har haft ett förhållande med Tingströms fästa. De tiger som muren. Och likadant gör då paradoxalt Tingströms försvarare. Han säger till Tingström, Tingström vill gå ut med det här. Tänk efter. Om du säger att din fästmö hör ihop det med åklagaren så har ju du världens motiv. Så alla bestämdes för att inte berätta om det här.
Ja, alla håller tyst. Affären är känd av alla inblandade. Rättsskandalen ligger där, men ingen tar upp den. Och Tingström döms. Han får livstidsfängelse. Men nu händer det grejer. Tingström vill överklaga domen och han byter advokat. Han väljer vid den här tiden den mest omtalade försvarsadvokaten, nämligen Pelle Svensson.
Den gamle brottarstjärnan med 2 VM-guld och 1 OS-silver i bagaget har gjort succé som försvarsadvokat i det här Johan Asplund-målet. Alla vill ha Pelle Svensson sommaren 1985 och så även Lars Tingström. Och Lars Tingström får då Pelle Svensson och Pelle får reda på det här som han kallade sängkammarjävet. Ut med i media för guds skull. Vänd upp och ner på grytan så kommer alla att se vilket rättsövergrepp du är utsatt för. Och då kommer du få resning i det lilla bombmålet för Denker var jävig.
Pelle Svensson hade en helt annan strategi. Ut med alla fakta, lägg skandalen på bordet. Och det blir naturligtvis en enorm uppmärksamhet.
Reaktionerna blev ju våldsamma. Jag minns ju det här personligen. Alla tyckte ju att det var förskräckligt att en åklagare gick i säng med den åtalades fästmö och sen sitter i rätten och åberopar förhör med samma fästmö bakom ryggen på den här killen. Men de då som förut hade hjälpt tänker att sopa allting under mattan, riksåklagaren, JO, helt plötsligt skulle de utreda alltihopa. Och då kom de fram till, ja men det är ju för sent, det är ju preskriberat. Så deras egen medverkan kastade de liksom i ansiktet på Tingström och sa att det här är ju preskriberat, du kan inget göra åt det.
Alla blev upprörda. Kritiken mot rättsapparaten enorm. Rubrik efter rubrik i pressen. Långa debattprogram i tv. Men i praktiken förändrades ingenting trots att skandalen blev allmänt känd. Tingström dömdes i hovrätten också. Visserligen friades han från en av sprängningarna, men livstidsstraffet, det bestod. Och någon upprättelse från den första domen, den om brevbomben, fick han inte. Visst, åklagaren var jävig, men brottet hade preskriberats. Det hade gått för lång tid. Men där hände sen faktiskt någonting. För 6 år efter livstidsdomen ändrades lagen. Tingström fick resning i den första domen, den som åklagare Denker var ansvarig för. Och han friades. Rättsväsendet hade tvått sina händer. Men i praktiken förändrade det ingenting. Han satt ju på livstid för de andra bomberna. Och 3 år efter friandet dör Lars Tingström i cancer på anstalten. Han blev 59 år gammal. Men historien slutar inte där. Nej, nu börjar nästa kapitel i berättelsen. Den om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme. Ett mord som skulle ha varit en hämnd för Tingströms livstidsstraff. Och hämnare skulle inte vara någon mindre än Christer Pettersson.
Då är det så att Christer Pettersson har före jul 1983 lovat Tingström att om du döms till livstid för det här, för du har gudomlig rätt att hämnas, även om du är skyldig på ett jordiskt plan, så kommer Gud i himlen att förlåta dig. Ungefär så snackar de. Då ska jag ta över och ta hämnd, lovade Christer Pettersson.
Mordet på Olof Palme var alltså en hämnd av Lars Tingström utförd av Christer Pettersson. Allt enligt Tingströms advokat som släppte uppgifterna efter att Tingström dött. Mer om det i nästa avsnitt av min podd Fallen jag aldrig glömmer. Bombmannen och Palmemordet. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av